Och det slutar med att jag skriver ett väldigt långt mejl till Karolinska, till chefen, pratar med chefen och säger att ni måste skicka den här människan på utbildning. Mm. För jag sa ju också, men vet du ens hur mycket en gravid kvinna ska träna? Ja, lite promenader. Jag bara, nej, enligt WHO så ska en kvinna styrketräna 2 gånger i veckan och träna medelintensiv aktivitet 30-60 minuter varje dag. Nej, 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 det är alldeles för mycket.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Om du är intresserad av styrketräning är sannolikheten stor att du har sett henne i ditt Instagramflöde. Det kan handla om träningsråd till gravida, tips på hur man klarar en kin och när hon hamnade i bråk med en barnmorska på Karolinska sjukhuset som ansåg att hon såg för musklig ut. Hon är utbildad idrottslärare, fysioterapeut och specialist i idrottsmedicin. Hon är också crossfit-atlet med bakgrund från dans- och konståkning. Bland mycket, mycket annat ska vi säga. Fysiololo heter hon på Instagram. Louise Cederblad i verkligheten. Varmt välkommen till Maratonpodden.
Tack så mycket. Wow, vilken påläst presentation. Jag blev helt imponerad.
Jag bad AI skriva introt.
Nej, ja, det lät så. Wow. Ja.
Nej, nej, men det ska du ha. Vi vill gärna ha lite koll på mina gäster. Sen ska du få hjälpa till och ge lite mer information. Nej, men först och främst måste vi berätta. Det ser ju inte folk, men du har ju cyklat hit. Så du är verkligen svettig.
Jag är genomsvettig. Det första du sa när jag kom in, oj vilket intressant mönster på tröjan.
Jag tror att det var svett. Spännande.
Batik.
Det var
svett. Ja, alltså så här, för att ge en bakgrund till detta då. Dels så tycker jag om att cykla. Jag tycker om att få in träning där man kan. Men sen kollade jag ju, det skulle ta en timme att åka hit på SL och det skulle ta 45 minuter att cykla. Så att det var liksom, ja, det är klart jag cyklar.
Det är ju sjukt att det tar så lång tid att åka kollektivt.
Ja. Så kan det vara.
Ja. Ja, ja. Du cyklar i och för sig kanske lite snabbare än medel
kanske det
svenskan.
Också. Ja, kanske, jag vet inte.
Är du en sån här som liksom sitter på din racer och...
Nej,
och,
absolut nej, inte. Jag sitter på en skranglig gammal rostig sak. Så jag får ordentlig benträning alla uppförsbackar.
Okej, okay, så vad hette det här? Memmil hette det, va? Medelåldersman i Lycra.
Ja,
men du
just det.
Inte medelålders kanske. Men
ja, men det är vi kanske. Fast jag är verkligen... Ja, Lycra har ju för sig alltid på mig. Jag lever ju i tights. Men ja, som sagt, den skrangligaste cykeln, den är min.
Just det. Mm. Kanske bättre träning också om den är lite seg så.
Jag tänker det med.
Ja. träning i vardagen. Och sen måste vi väl också avhandla det här som jag ramlade över igår. Jag vet att jag har läst det tidigare på din Instagram, men det här med barnmorskan på Karolinska sjukhuset. Kan du inte bara berätta bakgrunden?
Ska vi börja där?
Ja, men vi gör det, så kan vi ta resten sen, tänker jag.
Okej. Ja, men detta var ju, jag var ju gravid 2018-2019. Och jag var ganska rädd för att föda liksom. Min syster bland annat har haft problem med att få snittas och sådär. Så jag var rädd att samma skulle ske mig. Vi har väldigt utdragna förlossningar i familjen liksom. Så till slut kom jag till en Aurora-mottagning. Och det här var liksom, alltså typ vecka 39 tror jag. Egentligen alldeles för sent, men det var på KS. Och söker ju då såklart för förlossningssmärta och vill få lite råd och tips hur man ska tänka och så. Och den här kvinnan då som är utbildad barnmorska börjar med att säga: oj vad du ser musklig ut. Och jag känner att jaha, det var ju inte så relevant, men tack kanske.
Fast,
ja,
påpeka hur man ser ut.
Ja, liksom. Verkligen. Och du vet hur man är när man är lite hormonig och grejer. Så jag blev bara så här, okej, okay, ja. Och fortsätter med att prata om det som jag var där för. Varpå hon slänger ut sig en massa floskler. Ja, men kvinnor har fått barn i alla tider. Du borde inte vara rädd.
Alltså, liksom prata bort din förlossningsrädsla.
Ja,
det är ju uppseendeväckande.
Det är uppseendeväckande i sig. Och jag känner ju inte mig det minsta lugnare av det. Och sen så börjar hon än en gång då så här: men hur mycket tränar du egentligen? Och jag bara känner att så här, men det här är inte relevant. Jag söker din hjälp på grund av det här. Och du liksom, så här, ja men du har väldigt muskliga armar. Och jag bara kände så här, men det här är, vad håller vi på med nu liksom? Och då, jag så sa ju det, men jag styrketränar varje dag. Oj, 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 det är alldeles för mycket. Och jag bara, men...
Okej, hon var träningsexpert också.
Ja, exakt. Men du borde börja gå promenader. Då sa jag, men det går inte, jag får sammandragningar av promenader. Jag fick det ganska tidigt. Ja, du borde ändå sluta träna och du borde börja gå promenader. Och jag var så... Ja, jag blev ganska upprörd. Jag gick därifrån. Vi hade bokat, jag hade fått en liksom, uppföljningstid en vecka senare. Tänkte att okej, hon kanske har släppt det här. Vi kan gå in på det som jag söker för. Och jag kommer dit andra gången och hon börjar prata om samma saker igen. Och då blir jag liksom topptunnelrasande. Ja. Och det slutar med att jag skriver ett väldigt långt mejl till Karolinska, till chefen, pratar med chefen och säger att ni måste skicka den här människan på utbildning. Mm. För jag sa ju också, men vet du ens hur mycket en gravid kvinna ska träna? Jag har lite promenader. Jag bara, nej, enligt WHO så ska en kvinna styrketräna 2 gånger i veckan och träna medelintensiv aktivitet 30-60 minuter varje dag. Nej, 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 det är alldeles för mycket.
Men var det här till en gravid kvinna?
Ja, men alltså, jag sa detta till barnmorskan. Ja, att vet du att det här är rekommendationerna som gäller för alla gravida kvinnor?
För alla gravida kvinnor, ja.
Och det är de rekommendationerna som WHO har.
Och de hade inte hon koll på.
Hon hade noll koll på den. Hon tyckte så att jag var ute och cyklade och det här var fel. Och då sa jag, det är du som behöver utbildning. Ja. Jag blev väldigt, väldigt upprörd.
Men hur togs det emot då? För det var väldigt...
Jag fick ett fint mejl tillbaka av chefen och sa det. Men vad bra att du påtalar liksom, problemet. Vi ska se vad vi kan göra, typ.
Ja. Kanske inte skedde så mycket.
Det kanske inte gjorde, men jag tänker att det är så här, de ska i alla fall veta att den här kvinnan kommer ju träffa då rör liksom kvinnor som är gravida. Och hon kanske kommer vara en instans som spelar ganska stor roll, som det gör. Nu råkar jag vara lite påläst och har studerat och var intresserad av det här ämnet, men de flesta är ju inte det. Mm. Och de här kvinnorna kommer ju sen till mig, kanske i min mammagrupp, och bara, jag får höra att jag inte fick röra på mig överhuvudtaget. Och så har de tappat ett år av aktivitet, vilket gör det väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka sen. Så att det är bara så sorgligt att det är sånt som finns i vården. Och I alla yrken finns det, jag menar, det finns kassa rörmokare, det finns kassa läkare, det finns kassa fysios, det finns kassa löptränare för den delen. Liksom. Så är det ju. Men det är bara så, för mig gör det typ ont i hjärtat att veta att det här sker dagligen. Och jag hela tiden får liksom skickat DMs till mig angående sånt. Jag bara tycker det är så skrämmande.
Du får DM från andra kvinnor som får liknande bemötanden av vad
sjukvården.
Säger sjukvården.
Ja, absolut.
Men jag, nu när du berättar så sitter jag och tänker också, tänk om det hade varit en man. Alltså nu är ju inte män gravida då, men om man hade liksom bemött en man på det sättet, kommenterat. Mm. Men man tycker kanske att det är mer, om en man är muskulös så är det mer, vad ska man säga,
normalt på något sätt.
Kanske.
Men jätteunket måste jag säga. Alltså jag blir jätteupprörd. Och jag, när jag var gravid så, jag menar jag var ju absolut inte muskulös utan precis kanske tvärtom. Men jag sprang ju väldigt mycket. Och fick också höra att det skulle jag inte göra. Mm. Och då bytte jag ju barnmorska x antal gånger tills jag hittade någon som... Hon sprang själv faktiskt.
Ja.
Och då kände jag bara, men det här är bra. Ja. Nu tar vi.
Ja.
Men det var också mycket så ifrågasättanden och ska du verkligen? Och så, men om kroppen känns bra, varför ska jag då... Jag känner ju när det var dags att sluta.
Absolut.
Sådär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du bad ju om frågor på dina stories.
Yes.
Och så kom det upp så här: varför tycker hon inte om oss fysioterapeuter? Varför tycker Petra så illa om fysioterapeuter?
Yes.
Ja. Ska vi avhandla det?
Jag vet inte, vill du det?
Känner du att jag inte gillar dig?
Nej, inte det minsta.
Nej, men jag ska väl kanske, om det nu är någon annan fysioterapeut som lyssnar, så kan jag väl bara lite kort säga att jag har ju absolut inte någonting emot fysioterapeuter. Men precis som du sa där, om det är någon som man upplever inte utför sitt yrke på ett bra sätt, så är det ju, och också så någonting vi kanske kan komma in på, är ju att jag får dagligen DM från människor då, ofta med ryggproblem, som har varit i kontakt med vården och träffat massa fysioterapeuter och känner att de inte får någon hjälp.
Mm.
Och då blir man ju lite så här, men okej, varför funkar det inte då? Mm. Och då är det en grej jag vill lyfta, men det har ju absolut inte någonting att göra med att man vill slänga fysioterapeuterna under bussen, utan mer lyfta, okej, vad kan vi göra bättre då?
Ja.
Så att de här människorna får hjälp.
Ja. Sen ska ju sägas, jag jobbade ju inom primärvården. Jag har varit utbildad fysio i typ 15 år nu. Och jag jobbade inom primärvården i början. Och det är ju, jag menar, ryggsmärta är ju väldigt utbrett. Det är en väldigt vanlig smärtproblematik. Och om det är träning som kan hjälpa den här personen, om det är rörlighet som kan hjälpa den här personen, om det är mindre inaktivitet och mer aktivitet och så vidare, och man försöker förmedla det till patienten, så är det ju inte ovanligt att folk liksom, nej, jag fick ingen hjälp, jag ville ha massage så att jag skulle bli bra, men jag fick ingen hjälp, jag fick bara övningar. Man bara, fast det är ju det som är behandlingen.
Liksom. De har en bild av vad de behöver när de kommer dit.
Ja, och gärna typ ett piller eller lite nålar eller tens eller massage som de liksom ska bli bra på en gång, helst utan att göra någonting själv. Mm. Så att ibland så kan man ju verkligen uppleva att, men jag fick bara övningar. Fast det var det som var din behandling. Liksom.
Ja, men, och sen, jag har ju också försökt ha en dialog med de här personerna som hör av sig. Då har jag ju sagt ibland, så, ja, men när du säger att du fått övningar, hur har de här övningarna presenterats?
Mm.
Har de presenterats på ett aptitretande sätt? Har du fått en motivation till varför du ska göra de här övningarna?
Och det är ju dåligt om man inte har fått det. Självklart.
Det är väl lite si och så. Ibland har man fått någon länk till någon YouTube-klipp. Och då känner jag ju så här, men då har ju inte... då har man kanske inte ansträngt sig så mycket.
Nej, å andra sidan så här, det beror på också, alltså jag menar som sagt, jag har jobbat inom primärvård, vi har 20 minuter per patient.
Det är tok för kort
tid. Ja, alltså jag menar bara sätta sig ner, presentera sig, typ börja nysta av med kläderna, göra en undersökning, alltså det är liksom, så att därigenom då ge sig ut, alltså så här, det tar tid, det finns en anledning till att jag driver eget idag, jag har en timme per patient av en anledning liksom, för att det, jag kan inte jobba på 20 minuter. Jag menar, när jag var på, jag gjorde någon praktik på KS, och där är det ju fortfarande att man ger ut ett papper med färdiga övningar liksom, på ortopediska, för att säga, ja du har fått en femurfraktur, de här övningarna kommer hjälpa, varsågod, för att det finns inte tid att sitta och rita gubbar till varje patient med en femurfraktur, för du träffar 23 per dag liksom, och så här, nej det är inte så sexigt att få ett papper med övningar på, men det är det du behöver göra för att bli bra liksom.
Ja, alltså, och du ska verkligen inte behöva stå till svars för alla fysioterapeuter som inte levererar i det här landet. Så det vill jag verkligen säga på en gång. Men det är en intressant diskussion och jag håller verkligen med. Och jag tror inte att alla är medvetna om att det är liksom systemet egentligen som man behöver se över. Det är ju inte liksom, fysioterapeuterna, jag är helt säker på, gör, de flesta gör så gott de kan med de resurserna som finns.
Yeah.
Men som du säger, du jobbar ju privat numera. Och jag har ju en privat sjukvårdsförsäkring. Utan den hade jag ju inte fått bra hjälp.
Nej.
Så att, tyvärr är det ju så det ser ut. Nu pratar vi om dig istället. Kan inte du berätta, du har ju sån spännande bakgrund med dans och med konståkning.
Jag vet inte om den är spännande, men
jo,
det är min bakgrund.
Jag hade inte tippat det. Jag hade tänkt något annat. Att du började i någon källare och började lyfta tungt som liten.
I wish, kan jag säga. Jäklar, då hade jag varit stark. Nej, alltså jag hittade ju styrketräning när jag var 31.
Men vänta, det kanske man inte får fråga. Men
hur gammal är jag? Jag fyller 41 i år.
Oj, så det är inte lång tid.
Nej, wow. Jag har hållit på med det här 9 år nu. Så innan dess, så de första åren så tävlade jag ju parallellt i salsa och crossfit. Så att det är liksom senaste åren som jag bara håller på med crossfit.
Salsa och crossfit? Vad coolt, men tänk att det kanske är två aktiviteter som hjälper varandra lite grann, eller?
Alltså, ja, skulle jag väl säga. Så här, som sagt, jag åkte konståkning i typ 15 år. Jag började när jag var jätteliten, bara på skridskoskola liksom. Och sen så fick jag problem med knäna, så slutade jag när jag var 18-19. Och sen så började jag dansa. Och det var i samma veva jag flyttade till Frankrike. Och där höll jag på mycket med så modern jazz, reggaeton, reggae dancehall, mycket sånt.
Och du var sen, danslärare så, i Frankrike alltså?
Ja, precis. Jag pluggade till danslärare, sen pluggade till idrottslärare. Och efter detta så kom jag hem till Sverige, började plugga till sjukgymnast och då hittade jag salsan. Det var en kompis som släppade med mig på det här. Jag bara kände såhär, vad är detta liksom? Nere i en källare. Det var, då höll vi till i La Islas lokaler vid Fridhemsplan. Det var såhär, det var sunkigt.
Ruffigt, alltså. Jag har gått förbi där några gånger.
Yes. Ja. Men det var då Stockholms Salsa Dance då, som jag jobbade för jättemånga år sedan som lärare. De startade liksom på La Isla. Och det var lite ruffigt, det var lite öl i lite så. Men det var bara så himla kul. Men jag hade ju sådana problem då med att någon skulle liksom så här föra mig. Jag bara, jag vill inte göra en snurr nu. Och själva grejen i salsa är ju en pardans liksom. Du ska följa killen. Så det tog ett tag för mig att lära mig.
Men jag vill föra själv.
Ja, exakt. Men sen då så fastnade jag för dansen. Och jag dansat i 15 år liksom. Ja, 15 år är det nu. Och det är bara en sån fantastisk känsla. Men jag tror att jag nog saknade någonting. Att man blir inte helt så här slut av ett danspass. Det är så otroligt mycket små detaljer och sträcka på fingrarna. Och jag dansade för ett team. Vi åkte runt väldigt mycket, uppträdde. Och det var timmar av liksom fingerspetsar och höften så och dittan datt. Och jag bara kände så här, gud, man blir ju... Jag fick ont i fötterna liksom, av högklackat, men jag blev inte slut i kroppen. Så. Även om man kunde dansa, liksom, vi åkte till salsa-kongresser, vi dansade så här 50 timmar på en helg. Liksom. Så man var ju slut på ett sätt. Men, ja. Och sen så testade jag något crossfit-pass då för 9 år sedan ungefär, tror jag det var, på Balance. Och blev såld, för att det är en annan känsla. Liksom. Att man verkligen känner att så här, jag är slut, jag orkar inte någonting mer. Och det fastnade jag för. Men samtidigt var ju salsa min passion och jag dansade för den här gruppen och så. Så väldigt, jag vet inte hur många år det var, men säg att det var 3 år kanske, så hade jag då så här, varannan helg typ var ute och uppträdde med salsan och åkte till Prag och liksom så. Och varannan helg så var jag inne med på crossfiten och började tävla lite där och liksom, ja, körde bägge samtidigt. Men sen så fick jag ju jättemycket problem med fötterna. Det blev lite för mycket med de här högklackade skorna, timmar. Och sen så la vi på lite double unders och tunga lyft på DG och...
Vad sa du?
Double unders, alltså hopprepshopp i crossfiten. Ah, okay. Så liksom boxjumps, alltså det blev för mycket belastning av bägge. Vilket gjorde att jag var tvungen att operera foten för en nervskada. Och sen samtidigt bröt jag den andra foten. Det blev lite för mycket liksom.
Okay,
så då kände jag att jag var tvungen att ta bort någonting. Och då blev det den här liksom mer, vad ska man säga, semiprofessionella dansen som rökta.
Men din relation till styrketräning innan du började med CrossFit?
Hatade det.
Testade du någon gång? Och...
Ja, så jag är ju utbildad idrottslärare och utbildad fysioterapeut. Och då får man ju, i bägge de utbildningarna så ingår det ju. Och jag bara kände så här, vad är det här för jävla hittepå? Liksom, det här är ingen sport. Man stod där och, nej, usch. Alltså, och jag vill ju bara liksom vara, jag var ju dansare och konståkare. Jag kommer från hela den estetiska världen där man liksom ska vara slank liksom. Så att det fanns ingenting i det för mig överhuvudtaget. Jag förstod inte grejen liksom. Jag fattade självklart grejen med så här, varför en patient ska styrketräna vid en smärtproblematik och hur vi gör för att de ska bli bättre och så liksom. Det förstod jag, men jag förstod inte, jag hade inget intresse av att bli stark liksom. Det fanns inte i min värld.
Men det är ju en enorm transformation då från den inställningen till idag när
verkligen.
Du styrketränar varje dag. Hur gick det till?
Vad hände?
Vad hände? Hur blev du så hooked på det här? Från totalt anti till...
Det är en jäkla bra fråga, Petra. Gud, jag vet typ inte. Det måste ju helt uppenbart ha kommit ganska gradvis då.
För du gick ju till CrossFit-boxen igen och igen och igen.
Ja, exakt. Och där ingår ju styrka. Så att någonstans där så måste jag bara insett att så här, det här är ju rätt kul. Jag kan liksom inte komma på någon sån brytpunkt. Jag kommer ihåg väldigt tydligt min första tävling som var Roslagen Open, som är en väldigt stor tävling. Men jag hade liksom blivit lite så här ditlurad av min coach som bara, men det här är en bra starttävling. Det var det ju inte alls. Alltså, det var Sverige liten och jag ungefär.
Hur länge hade du hållit på, sa du då? Några månader?
Nej, men alltså några månader.
Åh, herregud.
Ja. Och jag var ju klappkass. Alltså, jag kom så sist på den här tävlingen.
Men hur tänkte han där då? Han ville bara kasta in
mig. Eller jag vet faktiskt inte. Nu kanske jag överdriver. Jag vet faktiskt inte om jag kom sist, men det var liksom, det var, och jag kommer ihåg så tydligt att en tjej som hon var ju på Games flera gånger sedan och så, stod framför mig och vi hade någon så här clean and jerk, bla bla bla, komplex.
En övning alltså?
Ja, en frivändning och sen så tror jag man till frivändning och sen så en överstöt eller sånt där. Och hon var uppe på någonstans kring 100 och jag stod där med mina så här 52 och bara kände så här... vad gör jag här? Och det var så, det som var så tydligt var att spiken stod liksom vid henne och liksom rapporterade hennes siffror, du vet, och publiken hejade och jag stod bakom med hälften och tog egentligen ett PB. Det var jättemånga som gick fram och liksom klingade klockan, jag bara klingade klockan på det där. Och då, det var nog, alltså det hade nog fötts redan där, men det var redan innan, men det var så tydligt där att så här, jag måste bli starkare. Om jag vill hålla på med det här som jag tycker är jätte det är kul, då måste jag börja bli stark liksom.
Do it.
Men hur lång tid efter att du började med styrketräningen mer regelbundet upplevde du att det här med resultat är ju en svår definierat, vad är det? Men när kände du liksom att det hände någonting i kroppen?
Men supersnabbt skulle jag säga.
Ja.
För alltså jag gick ju från, men dels en så här ganska komplicerad relation till mat som många dansare och konståkare har. Till att så här, jag nog nu med facit i hand så använder jag nog mer träningen som någon slags så här, inte bantningspiller, men mer att så här, det var inte att jag bara gick och tränade för att jag tyckte det var så himla kul att träna, utan mer att så här, jag borde träna för jag åt så mycket godis igår, alltså en sån här, ja, som så många tänker tyvärr. Men det här är ju någonting som jag liksom har klurat ut mer i efterskott. Och sen så tränade jag mer i så här, jag tränade ju inte bra, jag tränade inte smart, jag lyfte inte tungt, jag tog inte i jättemycket, utan det var mer att man, du vet, som tyvärr så många man ser. Man sitter på en cykel eller man står på något jävla cross-training-skit. Bara
lite ostrukturerat.
Ja, men verkligen. Ja, och bara för att liksom, att man borde och inte för en kärlek till det. Mm. Så att det som blev den stora vändningen för mig, det var nog att jag helt plötsligt började säga, det här är kul, jag vill bli bra. Jag såg en massa starka människor. Shit, vad coolt, jag vill också bli. Alltså, det blev bara, man bara dras med av det. Eller jag drogs med av det. Och sen så när jag började tävla och det liksom började gå bättre och bättre, och jag insåg att jag är en jävla vinnarskalle liksom. Jag har inte riktigt utmanat den på det sättet. För både i dansen och i konståkningen, framförallt i konståkningen, för där tävlar jag väldigt mycket individuellt, så är det ju att spänner du dig för mycket när du typ gör ett hopp, då kommer du överrotera hoppet och ramla på tävling. Så att jag var ofta ganska bra på träning, och sen så på tävling så sket det sig ofta för mig, för att jag fick så här, jag tog i för mycket och jag liksom, jag fick höra alltid att jag var inte en bra liksom vinnare, eller så här, jag var inte en bra prestations, jag presterade inte så bra på tävling.
När det gällde liksom.
Exakt. Mm. Men det jag inser allt eftersom är att så här, jag har ju inte hållit på med rätt sport. För att jag behöver ju en sport, för nu är det ju ofta att så här, man behöver ju ta i CrossFit på tävling. Mm. Och ofta så presterar jag ju nu bättre när det är tävling. För att nu har jag en sport som går ut på mer styrka liksom. Jag kan inte riktigt förklara, men nu är jag ju bättre på tävling än vad jag är på träning. Och så var det ju inte förut.
Gud, vad intressant. Men, och jag tänker också den här resan du har gjort då, säkert mycket mentalt men också fysiskt. Att du har också skrivit om det på din Instagram, det här med att gå från... Ja, men väldigt, väldigt smal och medveten om vikten, och sen till idag. Hur har det varit för dig?
Så skönt. För att jag, alltså alla de här knäppa tankarna, jag gick faktiskt, det här är faktiskt ingen som vet om, eller ingen, få personer som vet om. Jag blev behandlad en vända på Stockholms center för ätstörningar när jag var typ 20. Så det är väl snart 20 år sedan, för att jag liksom, ja men jag hade ju en ätstörningsproblematik som var väldigt oklar liksom vad det egentligen var. Och även om jag blev friskförklarad ganska snabbt och gick igenom de här månaderna av terapi och kände så här, ja men jag har kontroll nu, eller bättre liksom, så känner jag nog fortfarande att så här, de tankarna kunde ju fortfarande finnas kvar i så här, oj men nu åt jag mycket till middag här, och så började direkt det här, borde jag gå ut och gå en promenad och så vidare. Det kunde ju sitta kvar ett bra tag efter. Medans nu så är det som att så här, ja, jag åt jättemycket till middag, satan vad jag ska lyfta imorgon. Alltså det har blivit ett annat liksom, det skulle jag typ så här, om man tänker rent så här, hur har det här påverkat mitt liv, så har det ju påverkat det på massa olika sätt såklart. Jag lever ju annorlunda idag och jag tycker det är en helt annan, så här, jag tycker det är kul att träna liksom, och jag jobbar ju på såklart med det här nu på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare och så. Men just det här att jag inte längre behöver gå omkring och fundera över så här mat, och utan det är bara så här, det är bränsle. Jag älskar att äta. Jag äter jättemycket. Jag brukar ofta få så här, shit, ska du få i dig allt det där? Ja, men det är inga problem, I promise you. Det blir godis efter. Men ja, det är liksom, nu är det en helt annan så här, jag ser det som bränsle för att kunna göra det jag tycker är kul. Mm. Och det är en väldigt så här befriande känsla som jag faktiskt så här, glömmer bort hur tacksam jag borde vara över. För att det var i år som jag inte levde så liksom. Mm.
Jag tänkte på det här med att många löpare vill ju gärna ta med sig löparskorna på semestern, så kan man ju fortsätta springa och så här. Mm. Men hur gör man, kan man ta med sig CrossFit-boxen på semester? Eller hur gör du när du är på semester? Kan du, för det är en myt tror jag, eller en fördom då, att man liksom, att du alltid måste ha tillgång till ett gym för att må bra.
Ja, men alltså... Jag skulle säga vilken typ av semester, det beror helt på. Åker jag med, måste jag tänka så här, åker jag på salsa-kongress, då kommer inte jag träna utöver det, utan då är det det som är mitt fokus. Åker jag på en weekend med vänner, då kommer ju vi troligen allihopa ha med oss lite träningskläder och grejer, för att det är flest de jag umgås med. Tränare, liksom. Ja. Ja, ja. Och då kommer vi ju åka till någon CrossFit-box någonstans. Liksom. Och det tycker jag är fantastiskt med CrossFit. Men måste jag bara tänka vecka så här, var jag ut för resor. Men ja, i Miami nu, då var jag ju där för att tävla. Så då hade jag ju såklart grejer med. Resan du, innan det, då var jag i Egypten. Då var det också för att tävla.
Så här, solresa 2 veckor på en beach, det kanske inte är... Då blir det ju fel för dig. För då blir det inte,
det är inte liksom det rätt, liksom. Nej. Och åker jag iväg 2 veckor, ja, då kommer jag definitivt ta med mig träningsgrejer. Mm. Liksom. Det finns inte på världskartan. Jag tror inte att jag blir så himla... Alltså, det är en så stor del av mitt liv och jag mår så bra av det. Liksom.
Jag är bara nyfiken på hur man gör. För att det är så här, jag vet ju många löpare, så här, man tar alltid med sig löparskorna. Det är så heligt på det sättet. Men det är ju lättare också.
Det är väldigt mycket lättare.
Ja.
Men jag skulle absolut säga att så här, är jag borta en vecka, då kommer jag ju träna någon gång under en veckan. Ja, absolut. För jag mår ju mycket bättre av det. Varför skulle jag inte liksom?
Nej, det håller jag verkligen med om. Jag är nyfiken på, när du jobbar, vilken är den vanligaste så här, åkomman problemet som folk kommer till dig för?
Nej, men det beror ju mycket på var man jobbar och vilken typ av kunder man attraherar. När jag var mer på liksom vårdcentral så var det ju mycket sådana här klassiska. Det var musarmbåge, det var ryggskott, det var nacksmärta, det var axelproblematik. Alltså vanliga liksom klassiska muskuloskeletala skador. Liksom. Mm. Sen jobbade jag mer med företagshälsovård och liksom förebyggande. Då blir det mycket föreläsningar och sådär. Men det... Och nu när jag kör eget så är det ju en blandning av precis allting. Så nu skulle jag säga att de som kommer till mig och tränar är ju mycket liksom så här, ja men vanliga så här, jag har ont lite här och var, hur kan vi förebygga det? Det kan vara allt från liksom ett löparknä till hälsenproblematik till ryggsmärta. Jag naturligt i och med att jag skrev min specialistuppsats på axlar och crossfit-skador inom... axelskador inom CrossFit, så blir det ju naturligt att det är kanske lite sådana personer som söker sig till mig för att de letar upp mig då liksom. Men sen har jag mycket mammor för att de upplever att de inte blir så bra liksom. Inom vården kan ingen något om träning.
Ja, du berättade ju i början där hur det kan vara.
Ja, men precis. Ja. Och då tycker de att det är tryggt med någon som är specialist men också är inriktad på träning liksom. Mm. Så att jag skulle säga att det är extremt blandat liksom. Men så här, jag är ute på företag och föreläser och folk kommer fram och frågar och liksom, alltså Strong Company som jag gör, du är också företag. Där är det ju mest rygg skulle jag vilja påstå. Spontant bara. Jag har inte skrivit ner exakt statistik, men det är så det känns.
Men det är väl, jag såg någon siffra, 80% av alla människor kommer någon gång att få ont i ryggen.
Ja, den är, jag har sett upp till 85, så någonstans där kring ligger det väl.
Mm. Så att det är ju inte så förvånande.
Nej.
Det, och hur är inställningen till styrketräning bland de personerna? Alltså, om vi tar bort de här mammorna som kommer till dig för att du är bra på att förklara styrketräning liksom för dem som redan är inne i det. Men i övrigt då? Medelsvensson.
Ja, vi vet ju att det är ungefär
ledande fråga.
Ja, vi vet att det är ungefär 7% som når upp till rekommendationerna av Sveriges befolkning.
Och vad är, kan vi repetera?
Rekommendationerna, absolut. Mm. Rekommendationerna är 30-60 minuter, eller så här, 150-300 minuter i veckan. Mer om man är fysiskt inaktiv på sitt jobb. Så mer än 300 minuter i veckan ska vi röra på oss på en medelintensiv aktivitetsnivå. Det vill säga en lugn promenad gills inte.
Nej, pulshöjande måste vi göra.
Precis, i alla fall medelpulshöjande liksom. Och det ska vi göra kring 300 minuter i veckan och mer. Och därutöver detta ska vi styrketräna 2 gånger i veckan. Så det här är rekommendationerna för alla människor oavsett ålder, mer om man är barn. Samma sak om man är gravid. Alltså,
300 minuter, nu ska vi se. Det är ganska mycket tid.
Ja, men det blir ju absolut. Det blir ganska mycket tid.
Hur många procent var det som nådde upp till
7% enligt Ekblom-bakstudien då.
Och varför är folk så dåliga på att nå upp i till de här kriterierna?
Varför tror du? Alltså det finns ju 1000 orsaker. Dels att det är mycket. Alltså bara så här, säg att jag idag hade valt att inte ta cykeln och sitta här och svettas. Då hade jag idag inte hunnit nå upp till dessa. Liksom. För att jag har en fullspäckad dag, jag har mycket kunder, jag har ett pass senare, jag har föreläsning. Och då är det så här, ja. Idag har jag inte tränat en timme liksom. Och de flesta kanske dels då... Jag är ju lite pro att så här, det går att få ihop. Sen får man ju kanske kämpa ganska hårt för att få ihop det. Men det går ju ofta att få ihop på något sätt. Men sen så är vi ju, vi har ju ett jäkla samhälle som inte är gjort för rörelse liksom. Om man inte är den här muppiga personen som kommer med cykelhjälmen. Eller ger sig ut och springer på morgonen innan jobbet. Eller så här, det är svårt att få ihop livet, punkt liksom.
Ja, samhällets struktur hjälper ju inte till i hur vi det har med arbete inte. Och arbetstider. Nej. Och alla kanske inte vill träna på arbetstid heller. Nej. För att man tycker att det är...
Eller kanske inte får träna på arbetstid. Eller det kanske inte går att få ihop. Alltså, ja. Absolut, det är superklurigt. Jag säger inte att det är lätt. Liksom. Jag menar, jag jobbar heltid, jag har en son. Jag har liksom någon slags halv elitsatsning. Alltså, så här, det är inte enkelt att få ihop det, det säger jag inte. Men jag tror ändå att det går och pussla lite grann här och där. Och man kan kanske få ihop en kvarts liksom, styrketräning hemma utan vikter. Alltså så här, ja.
Men, och det är intressant, jag funderar lite grann på att just att det är så få som når upp till de här kriterierna. Varför har man satt så höga kriterier?
För att det är det vi har sett ger resultat och ja. För att det är där vi borde ligga för att försöka få en bättre folkhälsa.
Just det.
Man skulle kunna sätta dem ännu högre, för mer ger ju bättre effekt. Och det kommer göra att vi kan förebygga ännu mer livsstilssjukdomar. Men man har valt att sätta dem så pass lågt då, kanske man ska säga. För att i alla fall vissa ska kunna nå upp till dem.
Det är intressant, för då jag ser ju mig själv då, innan jag blev skadad så såg jag mig själv som en ganska medioker motionär, men då jag ju nådde väl nätt och jämnt upp till det här då. Och jag vet ju att majoriteten av människor tränar ju mycket mindre. Mm. Så det är exakt ju det. Väldigt spännande hur vi ska göra. Jag tänker att det är också, man lägger ju väldigt mycket på individen, vilket man ska göra, men också kanske samhället i hur det är uppbyggt. Där tycker jag att det finns väldigt mycket att göra som kanske inte görs.
Jag håller med.
Har du någon tanke om vad man skulle kunna göra för att, i samhället för att underlätta?
Ja, men alltså basic grejer, att verkligen se till att det finns till exempel cykelvägar överallt. Man, det är ju verkligen så, jag cyklar ju då från norra sidan av stan till hit till söder, och det är ju så här med livet i vad heter det?
Bil som insats.
Ja, exakt. Mm. För det är väldigt många ställen där du vet så här, det står bilar parkerade innanför, de smäller upp en dörr och man får vara bara glad att man, och cykelbanan går precis bredvid. Alltså det är så här, det är ju inte gjort för att man ska, så det är klart att man får tänka en och två gånger, gud ska jag verkligen ska jag göra det här liksom. Ja. Och det är klart att det är mycket lättare att ta bilen, och det är mycket lättare att, ja. Och nu pratar jag bara om vardagsmotion. Jag skulle säga att cykling är ju knappt träning. Det är ett jättebra sätt att röra på sig. Det är som att gå en promenad. Det är ett jättebra sätt att röra på sig, men det är ju inte träning att gå en promenad. Nej. Då behöver vi ju få upp pulsen mer liksom. Men visst, jag får nog upp pulsen ganska bra.
Med tanke på hur din topp såg ut där.
Den är fortfarande blöt.
Ja, just det. Men du lägger på lite hårdare kanske. Det är ingen tantcykling eller farbrorcykling på dig.
Nej, det är bara en tantcykel.
Nej, men just det. Och många säger att de inte hinner träna. Och jag har ju jättemånga sådana samtal med mina klienter. Och då nystar man lite, så är det ju väldigt mycket tid som läggs på att scrolla tv.
Ja. Det är det jag menar. Att vi, så här, vi vet ju den här statistiken att, nu kommer inte jag ihåg exakta siffror, men det handlar ju om timmar per dag. Typ så här 3 timmar eller någonting, som det är liksom folk slöskrollar och slötittar på tv. Jag menar, tar man en kvart av dem och gör lite styrketräning, så att tid finns, det gör det. Sen vad man väljer att lägga sin tid på, det är ditt beslut liksom, absolut. Men jag tror ju inte på att det inte går. Men vissa, jag menar, jag har fått meddelanden av så här, jag är ensamstående fyrbarnsmamma och jag jobbar två helt liksom. Man bara, jag fattar att du inte hinner träna. Jo. Jag är ledsen liksom, jag kan inte hjälpa dig.
Men det är ett extremfall och det är jättetråkigt att det ska behöva vara så. Men, och att också koppla till styrketräning, för jag är glad att du nämner hemmaträning, för att jag kan också uppleva då, jag kommer ju från en kultur med löpare där man är lite skeptisk mot styrketräning. Mm. Och så fort man försöker prata lite styrketräning som löpcoach, så blir man ju genast nermejad av någon styrketräningsexpert som bara, fast du måste faktiskt lägga på vikter om det ska ge någonting. Du måste ha en progression. Och jag köper det. Ja. Det ska man ju göra. Man måste ju lägga på vikter vid en viss punkt för att du ska utvecklas.
Mm.
Men för vissa handlar det bara om att få till det.
Ja, men gud ja. Alltså, för någon som inte styrketränar det minsta, så kommer det kanske till och med göra någonting och göra en knäböj utan vikt liksom. Det kan det till och med göra. Jag vet att jag har läst någon sån studie där de ökade rätt mycket, och det enda de gjorde var typ 20 airskott om dagen. Men alltså, så här, det går ju, det händer ju någonting. Men sen ska vi komma på att så här, det kostar ju energi för kroppen att skapa muskler. Och tvingar vi den inte till det så kommer den inte göra det. Så är det ju. Men för en löpare att jobba liksom enbens knäböj, pistol squats ner till en djup vikt, shrimp squats är ju svintufft.
Vad är shrimp squats?
Ska jag visa?
Ja, det kan
du. Du står på ett ben. Där kan ni testa det hemma. Du står på ett ben. Det blir lite som ett utfall, men istället för att sätta ner liksom bakre knä och fot så ska du hålla i foten och bara sätta i knät. Är du med på vad jag menar då?
Vi kanske ska filma den sen.
Ja, vi
separat.
Kan filma den sen.
Kan vi komma ihåg det här?
Ja, vi kommer ihåg den.
Ja, för den var jättespännande. Den har jag aldrig hört förut.
Har du inte?
Nej, okej. Okay. Det finns många squats tydligen som man inte har koll på.
Ja, men verkligen. Ja, men shrimp squats är jobbigt för de allra flesta. Jag kanske klarar 5 utan vikt.
Okay,
och då är det ju styrketräning för mig.
Mm.
För om vi går tillbaka till vad det är styrketräning. Det är någon typ av belastning som kommer... Alltså det är en träning som belastar musklerna så mycket att kroppen behöver bygga sig starkare. Och klarar du 20 repetitioner, då är det kanske inne och slira på någonting annat än just styrketräning. Men klarar vi kring 5, 6, 7, 8, 9, 10 repetitioner, ja, men då är vi inne på styrketräning. Så hittar du på en övning hemma med eller utan vikt som du bara klarar 8 av, då är det styrketräning. Punkt. Oavsett om du håller din hantel eller inte. För det kommer belasta musklerna och då kommer musklerna bli starkare. Definitionen av styrketräning. Mm.
Nej, men jag tror många känner bara att så här, jag orkar inte ta mig till gymmet och med hemmaträning det ger ju ändå ingenting, så då låter jag bli. Mm. Då går jag ut och springer min runda istället. Ja. Alltså, det är ju många, det här hör Absolut. Jag ju hela tiden.
Ja.
Och då försöker jag ju så här, hitta någon slags medelväg. Men gör, som du säger, gör air squats. Shrimp squats ska vi kolla på.
Ja.
Nej, men just att man i alla fall gör någonting och sen så kanske du med tiden får lite smak för styrketräning på gym då. Men det är ju inte för alla heller. Alla tycker inte att det är jättekul.
Dock är ju rekommendationerna för alla. 2 gånger i veckan.
Är det en gymperson som har gjort de här rekommendationerna?
Nej, definitivt inte. För de säger att vi ska träna andra varje dag.
Sorry, jag var tvungen. Men ska vi gå in på... Vi har ju pratat om lite gravidträning. Mm. Det var någon som... Jag tänkte bara om vi skulle komma tillbaka lite kort. För det var en person som frågade om do's and don'ts.
Okay.
När det kommer till träning för gravida. Kan du säga något om det?
Absolut. Alltså, det vi tidigare har... Alltså det här är, jag ska faktiskt lägga upp ett inlägg om det idag. Så det, men det kan vi lika gärna prata om. Jag skulle säga att inom gravidträning och inom ryggsmärta så är det väl de 2 liksom, områden där det florerar mest myter och mest skrämselpropaganda och mest så här, gör inte så här, gör så här och så vidare. Så inom gravidträning så är det ju väldigt mycket så här, vi ska stå på alla 4 och suga in naveln, vi får inte göra mer än så, vi får inte belasta, vi får inte göra sit-ups, vi får inte göra tunga lyft, vi får inte belasta. Nej, exakt. Och det vi vet är att så här, jag gick en kvinnokurs som var väldigt inriktad på just graviditet och en massa olika syndrom och så vidare nu torsdag och fredag förra veckan. Och där fick jag faktiskt reda på en sak som jag... Alltså det är verkligen senaste forskningen. Men innan har vi pratat mycket om att så här... Man vill inte få den här limpan eller den här åsen när vi tränar. Så det är väl alltså att magen liksom står som ett... som en, hur ska man säga... men som en ås. Ja, precis. Så säger jag att jag ligger på rygg. Mm. Jag gör en liten crunch och då ser man att mina magmuskler liksom konar sig lite grann. Och det här kan ske när vi gör pull-ups, det kan ske egentligen i det mesta. Så att innan har väl egentligen jag haft... Blir det för stor ås så visar det på att vi inte riktigt har kontroll över att hålla allting på plats liksom, i magen. Men det senaste forskningen visar att inte ens det kan vi säga att det på något sätt skulle vara negativt. Så att nu börjar vi gå till att det är också fine. Det vi tidigare sa om att stå liksom, och suga in naveln och ligga på rygg och hitta transversus och suga in naveln, det vet vi nu snarare ökar diastasen. Så en rectus diastasis är alltså att vi har en delning, den här linea alba som ligger mellan våra 2 magmuskler, den, liksom, den blir lite rörligare och eftergivligare och så ska det tänja på sig där och det måste det bli för att barnet ska få plats. Och för att få ihop diastasen sen så dels har vi ju ingen evidens för att vi ens kan få ihop en diastas genom träning. Så det som någon som påstår det Det stämmer liksom inte. Den verkar gå ihop av sig själv och för de flesta. Men någonting som däremot ökar den diastasen, det är ju att suga in naveln.
Men då, ja. Med tanke på övningen man fick rekommendera då.
Exakt. Men det är någonting som däremot minskar den diastasen, det är att sätta alla magmuskler på spänn. Till exempel genom en crunch eller en sit-up.
Som en ganska bespottad övning för många.
Yes.
Från många håll.
Ja, precis. Eller genom att lyfta någonting. Genom att göra ett marklyft eller ett knäböj och så vidare. Sen så behöver vi också tänka på att vi har en bäckenbotten som har blivit enormt uttänjd. Jag menar, tänjer vi ut en biceps 50%, då kommer den gå av. Bäckenbotten tänds ju ut liksom 360% när vi föder barn. Mm. Vilket är enormt. Men den klarar ju det. Den är ju gjord för det. Men det betyder ju också att den har varit med om väldigt, väldigt kraftiga belastningar och utsträckning. Vilket gör att risken för framfall är ju såklart större. Och det behöver vi tänka på när vi lyfter tungt. Och då behöver man, så do's till exempel då. Jag startade en ny gravidgrupp igår. Och då hade jag en tjej som hade ett barn som var 2,5 månad. Och där var ju på henne väldigt mycket om att även om hon hade väldigt lite diastas nu och allting, så för hennes bäckenbotten så får hon absolut inte inför ett lyft. Hon får inte liksom göra då som kanske du och jag gör när vi ska lyfta. Vi lägger ett litet buktryck.
Ja.
För att lägger vi ett buktryck så kommer det trycka ner mot bäckenbotten. Och har du för 2,5 månad sedan haft väldigt utsträckta bäckenmuskler så vill vi inte lägga tryck där, för då är risken för framfall högre. Så att ett du då kan vara att vi istället för att andas in och låsa så andas jag ut samtidigt som jag lyfter.
Okay.
För då kommer jag minska den belastningen. Då ser jag till att jag inte ökar trycket mot bäckenbotten. Så det kan man absolut tänka på om man är lite mer nyförlöst och också känner att det, är så här, det kanske inte känns 100 i bäckenbotten. Känns det inte 100 så kanske man inte ska lyfta så mycket alls. Men börjar man lyfta så smått så andas ut på vägen upp istället. Så det kan vara en sak att tänka på. Vi vill absolut se till också att vi inte får den här tyngdkänslan i underlivet, för att det kan tyda på att bäckenbotten inte riktigt orkar stå emot. Vi kan absolut aktivera hela bålen och liksom spänna med hela magen och verkligen känna att vi aktiverar bålen. För att den ska bli starkare så måste den belastas, precis som alla muskler. Så det är bra liksom att så här, vi ska sätta den på spänn. Så man behöver inte vara livrädd för sit-ups. Men det kanske inte är den första övningen jag kommer rekommendera någon som, du födde barn igår, kom, vi har 100 sit-ups.
Nej, och sen vet jag ju av egen erfarenhet då med rygg att en del som har problem eller har haft problem med ryggen tycker att sit-ups är obehagliga. Mm. Och då så finns det ju andra övningar man kan göra.
Ja, nu pratade jag om diastas.
Ja, exakt.
Så det här är ryggsmärta, en helt annan
precis,
sak.
Så det var det jag menar just med det här som ju väldigt ofta sker i sociala medier när man försöker säga någonting, så är det ju ofta så att folk inte lyssnar på hela videon eller läser inte hela texten, och sen så får man som någon negativ kommentar, fast det var ju inte det här jag sa liksom.
Nej, exakt.
Jag utgår ju ofta från rygg personer så, och det kanske inte alla fattar.
Nej.
Så att jag tycker lika bra om sit-ups som om fysioterapeut.
Och man behöver, alltså jag tycker inte så bra alls om sit-ups, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är en rätt värdelös övning. Jag tycker det finns många bättre sätt att träna magen. Men det ska inte heller bli utsett som en skitkass övning, att man inte får göra det när man har varit gravid liksom. För det stämmer inte. Det är en bättre övning än att stå på alla fyra och suga in naveln. Liksom.
Men kan vi inte prata om det här då? Jag såg att du var inne i något kommentarsfält, inte bara du utan många andra också. Så här, det florerar ju lite så här på sociala medier, och jag har också varit där lite grann, fast med en vinkling mot rygg då. Men att man har hängt ut vissa övningar.
Ja,
att det är,
jag vet.
Det är många som gör det på olika sätt.
Ja, det säljer ju.
Ja, men om du ser ett inlägg då där någon pratar om en skitövning till exempel, en dålig övning, vad händer i dig och hur kan vi göra bättre?
Ja, men alltså det som händer i mig så här, jag utbildar PTs för The Academy, och i söndags hade jag en utbildning och då pratade vi mycket om ryggsmärta. Och jag ser ju fortfarande det här, jag har jobbat på gym i 20 års tid, jag har ju sett genom åren och jag ser det fortfarande. Hur det är, alltså det är lätt att sälja på folk PT-klipp genom att säga du måste ha perfekt teknik, annars kommer du skada dig. Om du köper ett 100-pack av mig, då lovar jag dig att jag ska ge dig perfekt teknik. Du kommer aldrig skada dig. Det är ett bra sätt att sälja på. Det är ett bra sätt att få följare på. Rädsla, sälj. Alltså det är så här, gör inte så här, men följ gärna mig. Mm. Det här är livsfarligt, men det här är jättebra. Nej, det är bullshit. Jag är ledsen. Alltså... Oh, det stör mig så mycket, för att det största problemet vi har idag, det är inte att folk tränar fel och att folk tränar för mycket. Det är att folk är rädda för att göra fel. Mm. Så de är så rädda för att lyfta fel att de inte lyfter. De är så rädda för att träna fel så att de inte tränar. Det är ett liksom reellt problem, för det får med sig så mycket annat skit. Alla liksom livsstilssjukdomar som vi kan se beror ju på inaktivitet i princip. Sen är det såklart lite genetik i också. Men det är, liksom, det är den stora boven. Så att genom att skrämma folk, genom att säga gör inte det här, då är det ett gäng som kommer så här, jag vet inte vad jag ska göra, så för säkerhets skull gör jag inget. Och det gör mig så himla ledsen, för det är de som sen kommer till mig och har skitont för att de har så otroligt svaga muskler. För de har inte belastat musklerna. Nej, men jag har hört att det är livsfarligt med marklyft och jag har ont i ryggen, så därför gör jag inte marklyft. Nej, men nu har du en rygg som du knappt orkar hålla upp själv. Det är därför du har ont i ryggen. Jag säger inte att man måste göra marklyft, men man måste träna sina muskler på något sätt.
Ja, och det som jag kan tycka kanske är lite synd då, det är väl att om man tittar på en sån här video, så vet ju jag av statistiken att de flesta tittar inte på hela videon, utan de flesta tittar kanske 10 sekunder av en minut. Och då vill ju de flesta kreatörer som är ute efter följare, de vill ju ha sin liksom, hook i början. Sen kommer det ofta mer nyanserad information sen, men det är har ju inte folk ork att kolla på. Mm. Så att det är ju det som är problemet, tycker jag. Jag tycker det är illa att det här blir någonting som säljer. Men jag kan också tycka att det ligger ju lite på varje enskild individ också att så här, men kolla hela videon, sätt dig in i det här och fråga istället för att dra sina egna slutsatser. För jag tycker folk ofta är ganska enkelspåriga. Mm. Jaha, du sa att den här övningen var dålig, då ska jag inte göra den. Nej, det var inte det jag sa. Jag sa att liksom, tycker att den här är obehaglig och du får ont, då ska du inte göra den. Eller så ber du om hjälp. Och det är som att folk inte riktigt klarar av att ta in alla de här cuesen man ger. Så att de stänger av. Förstår vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Ursäkta flummigt uttryck.
Nej, men jag fattar. Ja, men det är såklart alltid så här individuellt ansvar i det hela. Det säger jag inte att man kan ta bort från någon, men jag tycker fortfarande att det stör när rörelserädsla är en utbredd problematik, och man genom att liksom skrämma folk försöker få mer liksom följare eller vad det nu kan vara. Det stör mig, för att det är ett problem vi har. Så genom att säga gör du så här går ryggen av. Vi har noll evidens för det. Vi har noll evidens. Vi har till och med noll evidens för att det är livsfarligt och för att det är sämre att marklyfta med en krummad rygg. Vi vet inte det. Och det här vet vi fysios. Alltså, det brukar ta ungefär 20 år från det att forskningsstudier kommer till att vi börjar veta om det, från det att forskarna vet det till det att vi vet det, till det att samhället vet det. Då har det gått liksom 30 år. Och därför är det så här, ja, det är jättebra med sunt förnuft, men vi har forskning av en anledning. För att man kan inte säga så här, ja, jag gjorde det här och då bröt jag foten och alltså är det livsfarligt. Nej, för vi har ingen evidens för att det är en sak som fler bryter fötterna av. Du råkade göra det och det var fruktansvärt tråkigt, men life's shit sometimes liksom. Men det går inte att säga för den sakens skull att om man gör så bryter man foten. Och det är inget man ska gå ut med och säga gör inte den här för då bryter man foten. Nej, för evidensen säger ju faktiskt inte det överhuvudtaget.
Ryggen går av låter ju väldigt drastiskt.
Ja, men det var ju någon som
lade ut det för ett tag sedan.
Nej, du har absolut inte skrivit det.
Men jag vet, på, har jag, nej, så brukar jag
definitivt inte. Men jag vet definitivt en person som, och då, det var nog då jag var ute och krigade. För att någon skrev, gör du burpee så här så när ryggen har gått av.
Okay,
och då blev jag så här, nej, den kommer inte gå av. Sluta skrämma folk, gör burpees för fan, det är en jättebra övning. Bara få upp flåset, så här, gör någonting. Var inte rädd för att ryggen går av när du gör burpees. det, och som jag brukar säga, även om liksom patienter då med någon med ryggsmärta kommer in och jag har fått ett ryggskott. Jag tror att det var när jag marklyfte för 1,5 vecka sedan. Jaha, okej. Okay. Men vänta, vad har du gjort sen då? Nej, men sen har jag ju levat på soffan en halv vecka. Mm. Men sen fick jag ont, så jag tror det var det där lyftet. Mm. Eller så var det att du inte lyfter mer än en gång varannan vecka. Mm. Där har vi ett större problem. Men det är så lätt att gå till rörelsen som boven, fast att det är så otroligt ofta inte är det, utan det är inaktiviteten som är boven.
Ja, om vi pratar om de här 7% som uppnår de här kraven från WHO, så förstår jag ju att majoriteten som ser de här inläggen tycker ju att åh, vad skönt, då slipper jag göra den här övningen. Och det är ju tråkigt att det inte blir lika många visningar på ett inlägg där det står burpees är jättebra, kör burpees. Yeah. Så här.
Yes.
Men det kanske går att twista en sån rubrik, så att den blir klickad. Men sen en annan grej som jag kan tycka är lite tråkig idag kopplat till träning på sociala medier, det är ju den här mobbarmentaliteten som jag sprider. Och hån.
Yeah.
Och där har vi ju hamnat fel, tycker
jag.
Ja,
fruktansvärt.
Så får du sånt?
Nej, jag skulle säga att jag är väldigt besparad. Mm. Jag fick i perioder när jag tränade mycket med Luca i magen.
Ja, din son.
Ja, då jag tävlade, jag tror det var 6, 7, 8 tävlingar kanske, gravid. Och i slutet så var det definitivt, redan i början faktiskt, så fick jag reda så här, men gud, det där är livsfarligt, du kommer få missfall och vill du döda ditt barn? Men det var väl, ja absolut, men det var få gånger, men det hände. Det hände att man liksom så här, tänk om du ramlar ner. Vi var på en tävling på fitnessfestivalen, det var väl i typ 8:e månaden, och så klättrade vi i rep och då var det folk som kom ner från läktaren och var så här, men hon är gravid, tänk om hon ramlar ner på magen. Man bara, alltså även om jag var ogravid, om jag ramlade ner på magen när jag klättrade rope climbs, då skulle jag göra mig illa liksom. Alltså jag har aldrig sett någon ramla ner från ett rep på magen liksom. Så att det är lite så här, bara för att man, ja, det var, så att under min graviditet så fick jag höra saker en del, men jag är fortfarande ganska besparad liksom. Jag tror att det känns som att jag har rätt vettiga följare som ändå är lite pålästa och ändå så här, jag är inte så stor så att jättemånga följer mig och inte vet vad jag står för liksom. Så att jag är ganska, folk är ganska snälla.
I personally don't agree with a lot of what's trending around this topic right now.
När det handlar om kvinnor och styrketräning så upplever jag att det finns väldigt mycket myter. Det gör det med män och styrketräning också säkert, men just det här med kvinnor och till exempel då man ska anpassa styrketräningen och annan träning efter menscykeln.
Ja.
Den har vi hört.
Jajamän.
Och sen har vi klimakteriet.
Jajamän.
Men om vi ska börja med menscykeln, för där är det ju fortfarande, ser jag, väldigt mycket sånt.
Mm.
Att du ska träna
med.
Ja.
Ja, men alltså det är ju väldigt spretig forskning där. Det finns några studier, men vissa studier alltså har ju fått väldigt mycket kritik för att men till exempel en studie då som gjordes i Sverige faktiskt, då var 40% av kvinnorna stod på p-piller som var med i den här studien. Och då vet vi att man har ingen normal menscykel. Du får en bortfallsblödning, men du har inte hela liksom ovulationen och allt sånt där. Så att gällande den forskningen där man har sett att man är starkare under ovulation, alltså ägglossning, och vi är svagare under lutealfasen till exempel, den är väldigt spretig. Och det verkar, allting är typ forskat på att det är så här 28 dagars menscykel, alla har inte en 28 dagars menscykel. Och sen så är det ju extremt individuellt. Det är ju många som så här upplever ingen större skillnad alls i styrka och så. Medans vissa upplever enorma skillnader, men jag kräks i 3 dagar, ja men då fattar jag att du blir svag liksom. Men är det liksom, alltså precis som du hade varit magsjuk i 3 dagar, hade du också varit svagare. Så att det är liksom, men det har kommit en stor metaanalys på det här som släpptes 23.
Som vad är en metaanalys?
En metaanalys är en sammanställning av forskning, en sammanställning av flera, oftast RCT-studier som är då randomiserade, kontrollerade studier. Där man fastställer att så här, det går inte att säga att vi, så här är det i den fasen, så här är det i den fasen på en population. Liksom. Det går inte att säga. Det går inte att säga, nu ska alla träna så här som är i ägglossning. Alla ska träna så här. Mer högintensivt under den här perioden och mer styrka under den här perioden. Och den fastställde till och med att så här, mer forskning behövs inte, utan det är så här.
Ja, just det,
och det är väldigt, väldigt ovanligt. Oftast det är sitt, ja, väldigt ofta står det mer forskning behövs. Men den här menar att så här, ingen, det här kommer troligen inte ändras. Liksom. Mm.
Så det är ju fascinerande att man kan inkludera kvinnor som går på p-piller i en sån här studie. Det tyder ju på att man kanske hade behövt få lite input från någon då som har lite koll på liksom hur man ska
alltså det är
välja.
Ju duktiga forskare som har gjort studien.
Det
men
då.
Det kan kanske ha varit att det var inte tillräckligt många som ville vara med. Ja. Man hade tuffa inklusionskriterier på andra sätt. Jag har ingen aning.
Ja, okej. Så då kan man i alla fall dra slutsatsen, eller vi vet att man behöver inte anpassa sin träning efter menscykeln om man inte upplever att det behövs.
Ja, så du behöver anpassa din träning efter hur du mår.
Exakt.
Beror det på menscykeln eller inte spelar mindre roll. Men mår du piss så ska du inte träna svintungt, det säger sig själv tycker jag. Behöver vi veta exakt var du är i din menscykel och hur vet vi det då? Det måste man ju egentligen ta blodprov för att veta att så här, ja, men du har verkligen ägglossning nu och inte bara det här är x antal dagar, du borde ha det nu, och det är även så att studierna är upplagda ofta.
Och om vi går vidare till klimakteriet då, som är ett annat litet getingbo kan man väl säga. Det är ju också så här, precis som i styrketräning efter menscykeln, att det finns ju många som har en business utifrån det här. Yeah. Och när det kommer till klimakteriet, har du liksom stött på några... Att vi ska styrketräna i klimakteriet har vi ju förstått.
Mm. Tyngre än vad tyngre. Man trodde innan.
Ja, och vad är tungt?
Ja, men tyngt är väl... Tyngt. Tyngre är väl upp till en 6-8 reps. Du ska inte klara mer än så.
Man klarar inte mer än just den vikten man klarar på de repetitionerna.
Ja, precis. Så det betyder att väljer du en vikt som du kanske eventuellt hade kunnat klara 12 repetitioner av, då är det för lätt.
Okay.
Och speciellt om du då väljer en vikt som du hade klarat 12 repetitioner på och du bara gör 8 repetitioner på, så kommer det troligen inte ge så jättemycket heller. Men där är ju fördelen med tyngre vikter, att har jag en vikt som jag klarar 8 reps på max och jag gör 6 repetitioner, då kommer jag få väldigt bra effekt av det fortfarande. Men om jag väljer en vikt som jag hade klarat 20 repetitioner på och jag slutar på 15, så kommer jag troligen få nada effekt av det. För att det är nackdelen med lite lättare vikter, att du får inte samma mekaniska belastning över muskeln. Men i klimakteriet har vi sett att för att minska osteoporos, alltså benskörhet, för att minska vallningar, klimakterievallningar, och för att faktiskt bygga upp musklerna liksom effektivare, så behöver vi tyngre repetitioner än tidigare. Kanske man sa att kring 15 reps är bra. Nej, men det är nog lite för lätt faktiskt. Vi behöver nog ligga på 6-8 reps. Och där är ju många rädda.
Ja, och många då kvinnor som jag får kontakt med, som kontaktar mig, de säger ju att jag har ju aldrig satt min fot på ett gym.
Mm.
Och nu har jag hört att man ska styrketräna i klimakteriet och de är livrädda.
Ja, jag vet.
Vad ska de göra?
Ja, alltså då behöver man ju söka hjälp. Alltså, gud, låter Nej, men alltså, om man är livrädd och känner att man inte vågar gå till gymmet själv, då kan det ju vara bra att träffa någon träningsperson en eller två eller tre gånger och få lite hjälp. Jag har ju ett gäng med, det var ju fantastiskt, jag startade igång något som heter Strong Women, och där har vi en workshop. Och på den här första workshopen var det 22 personer, den var fullbokad. Och alla, nu var det ju väldigt många där som man bara, wow, finns det så här många kvinnor som är så starka? Mm. Så det var häftigt. Men så var det några som liksom så här, kände sig mindre trygga. Och knappt vet vad de ska tänka på och så vidare. Och då är det ju bra att gå till någon som faktiskt så här, kan någonting om styrketräning. Och kan någonting om så här... Och inte då så här, gör inte så här för då kommer det gå ryggen gå av. Utan så här, det här kan vara schysst att tänka på. Gör vi så här så kommer du få bättre tryck i bålen. Du kommer bli starkare genom att koppla på där och så vidare. I min värld handlar det mer om det än om att så här, du får absolut inte runda ryggen för det är livsfarligt. Nej, men du kommer troligen inte bli lika stark i ryggextensorerna om du bara liksom så här mjölkar upp vikten. Versus om du faktiskt försöker spänna med musklerna och trycka med benen, för då får du stabilisera med ryggen. Så att det handlar ju mycket också om så här, vad säger jag? Att säga, jag kanske instruerar samma sak, men jag kanske säger att anledningen till det är två olika, för att jag vill inte skrämma någon, för att då är större risk att den inte kommer fortsätta träna.
Jag tänker det är mer sannolikt också i en vardagssituation att du faktiskt lyfter något med krum rygg, just för att du inte hinner tänka.
Absolut.
För den där grejen åkte ner på golvet och den kanske var lite tung.
Ja.
Och plötsligt så sitter jag där med jäkligt ont i ryggen.
Ja, liksom. Precis. Och det är ju vanligare att folk liksom får typ ett ryggskott av att de så här plockar ut diskmaskinen. Mm. För då gör man en flexion och en rotation. Ja. Men sen så kanske man till och med har börjat styrketräna. Men man rör sig som en planka när man gör sitt marklyft.
Ja, framåt, bakåt.
Med en pinne liksom. Och bara precis i det rörelseplanet. Och man gör aldrig en rotation. Man gör aldrig en flexion. För det är ju livsfarligt. Det
ja,
vet ju alla.
De är läskiga. Man vet inte hur man ska använda den där grejen på gymmet.
Exakt. Men sen så kommer du, som du säger, till en vardagssituation och då smäller det till och så har man fått ett ryggskott för att man, kroppen bara, vad gjorde du nu? Det här är vi inte vana vid. Så att det är jättebra att våga röra sig i alla plan.
Jag kommer faktiskt ihåg en situation på gymmet. Jag råkade faktiskt stå på cross-trainen då och det var ganska nära där man lyfter podiet då. Mm. Och då var det en man som lyfte med väldigt krum rygg. Mm. Och då hörde jag att det var en som gick fram till honom och bara, yeah. Alltså, du borde göra så här. Han bara, nej, det ska vara så här. Mm. Och så hörde jag, men han hade nog, för han hade lite koll.
Ja, han gjorde nog en Jefferson curl.
Så kan det vara, ja. Precis, med en stång.
Ja,
då,
liksom. Och, det kan man göra.
Och han förklarade någonting sen som jag inte hörde, men jag tror att han hade stenkoll på läget. Och som du säger, det finns ju faktiskt en sån övning också.
Ja.
Men jag tror att den personen som kom fram till honom trodde att han skulle göra ett marklyft. Mm. Och ville liksom hjälpa till. Och det var väl fint i och för sig. Men, men ja, jag vet. Vad tycker du vet om det? Hjälpa till på gymmet.
Åh, oh, Jesus. Jag vet inte vart jag ska börja.
Ja, men säg.
Det är ju över... Nu tränar ju inte jag på så här konventionella gym längre. Nej. Men jag gjorde det. Jag jobbade på Balance en gång i tiden. Och där, när man började träna, så jag kan ju säga att det var ju 97% av folk som ville komma fram och hjälpa till var ju dudes.
Ja.
Som ville liksom mansplaina olika saker. Och... jag bara känna att så här, men kära du, jag har pluggat det här så många år längre än vad du har och jag har rätt bra koll på läget och nu gör jag den här övningen av en anledning. Jag vill göra en flexion och rotation i kroppen för att det är en bra övning också liksom. Alltså jag kan ibland när jag jobbar på gym och man är liksom och man ser någon göra en övning som jag bara känner att så här, inte ens i min vildaste fantasi kan jag hitta på ett tillfälle där det här borde vara en bra övning för någon, då skulle jag eventuellt, i och med att jag jobbar där, skulle jag eventuellt kunna börja prata lite med den personen och bara, får jag fråga vad som är så här, jag vet inte ens hur jag säger, så här, vad är tanken med det här?
Vad är syftet? Vad gör du?
Nej, men alltså mer så här, vilken intressant övning, så här, varför gör du den? Ja, men det är för att jag har fått den liksom, ja, men jag har fått den av min sjukgymnast. Och då tänker man så här, ja, vad har du för skada? Ja, men jag har den här. Ja, okej. Kan det ha varit så här den visade? Ja, ja, gud, så var det. Tack snälla. Mm. Är det ju. Men det sker ju väldigt sällan. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt sällan som jag går fram till någon och säger någonting. För att det är så här, det finns typ inga dåliga övningar. Ofta så är det... beroende på vad är skadan och vad är syftet. Och är det en genomtänkt situation så kan det ofta vara så här, ha okej, okay, men då fattar jag att du vill se ut så där. Mm. För då finns det en mening med att belasta den strukturen. Så ja, men vad tycker jag om att folk kommer fram? Alltså är det liksom verkligen så här menat väl och så vidare, så är det väl så här, ja men tack, vad snällt av dig, men jag vet vad jag gör och jag har en tanke med det här. Men jag skulle säga ofta så är det typ nästan så här raggningsgrej, alltså snarare.
För jag tänker, om du svarar då att så här, men jag kan det här, bla bla bla, kan de ta en sån, som du säger, det finns oftast ett annat syfte.
Mm.
Det är inte så, men det är också en speciell räkningsteknik och tala om för någon att den gör fel. Kanske man skulle kunna säga, fan vad grym du är istället.
Ja, exakt.
Vad gör du
efteråt? Skulle man kunna tänka sig. Ja, exakt.
Det kanske de borde lära sig, de här dudesen.
Ja, men precis. Vi kan hoppas att de lyssnar nu då.
Ja, det känns som att de kanske inte lyssnar på den här podden. Om jag skrämde dem bort de sista här när jag sa att man inte behöver styrketräna för att få större biceps.
Ja,
det var ju, åh herregud.
Don't tell me what the fuck to do. How's that, pal?
Men snälla, lyssna. Läs texten. Lyssna på hela videon. Ja. Säger ju faktiskt att självklart ska man träna fysiskt.
Ja.
Det är ju, men det blir ännu bättre om du har huvudet med dig.
Ja, just det.
Men det var crossfit-jonte, vet du. Vad fan är det för skit du skriver? Man bara, orkar jag svara på?
Ja, ja, jag fattar att du får höra lite mer sånt än vad jag får.
Vår benbank har du nämnt någon gång. Ska vi säga något om den?
Ja, det kan
är det tjat för de flesta?
Nej, absolut inte. Alltså, när jag pluggade mina första utbildningar, då pratade man mycket om att man bygger upp sin benbank tills man är 20. Och sen är det typ, sen börjar vi ta av benbanken. Framförallt som kvinna behöver vi tänka mer på det här. Och har vi haft liksom en relativ energibrist eller den här kvinnliga triaden, att man kanske får amenorré, att mensen försvinner, ja, vi äter för lite, ja, men då kommer osteoporos komma som ett brev på posten. Och det går inte att göra någonting med. Har du slarvat med maten när du var under 20, inte belastat ditt skelett ordentligt, för det är så det blir starkare, vi hoppar, vi stötar, vi styrketränar, ja, men då är det så här, tough shit, det kommer bara bli värre och värre och man kan inte ändra det. Men det har ju ändrats nu. För nu vet vi att tung styrketräning hos menopausala kvinnor kan bygga upp skelettet. Så det här är liksom tvärt emot vad jag visste för 20 år sedan. Mm. Och det är ju fantastiskt.
Jag har också hört det där som du sa i början där.
Ja, exakt. Men vi kan påverka. Vi ser det i studien. Men då är det tung styrketräning som krävs. Och vi behöver verkligen belasta skelettet. Sen vet jag faktiskt inte. Det här borde jag kanske vara mer påläst på. Men jag tror att det finns ganska olika tankar där, men jag vet faktiskt inte om vi verkligen ska hoppa studsa på det när vi är 70 eller om vi mer bara ska köra tung styrketräning. Jag tror att det råder lite blandade meningar där, men vi vill i alla fall belasta skelettet och vi vill stötbärande aktivitet i alla fall upp till 2030 är jätteviktigt. Och sen som sagt tung styrketräning, för att det som sker med skelettet är helt enkelt att det är liksom urholkas, yeah, för att det är uppbyggt av en massa filament och liksom som ett, det ser ut som ett nät inuti och det blir större och större hål i nätet, vilket gör att till slut då, som, så kan det ske att det liksom bryts av, och det vanligaste är ju liksom en handledsfraktur, det kan vara eller en lårbensfraktur, och att man då märker att oj, den här patienten hade visst en osteoporos och det visste vi inte innan liksom.
Jag tänker bara att jag hoppade väldigt mycket när jag var runt 20, men jag åt inte så bra.
Nej.
Och det är ju kanske någonting till de som lyssnar då, som har döttrar.
Exakt, verkligen.
Vi har pratat länge, vi kan prata ännu längre, men nu måste vi dessvärre runda av. Så kan inte du bara berätta, hur kan man följa dig? Hur kan man kanske träna med dig och få dina föreläsningar?
Ja, det lättaste är ju att gå in på min hemsida www.fysiololo.se, och där finns Strong Woman-kurserna och Strong Companies och föreläsningar och allting. Och på Instagram är det Fysiololo.
Fysio med F.
Ja. Ja.
Visst hade du PH förut?
Ja.
Vad hände då?
Alltså det hände att jag var på iChallenge uppe i Sälen och det sprang fram en man på mig, bredvid mig på fjället och sa, är det du som är psykololo? Och jag bara, ursäkta. Och då kom det fram då att hans bästa vän bodde i Lettland och följde mig och hade sagt till att han, du måste följa psykololo. Och han bara, vem fan är psykololo? Ja, men hon finns på Instagram. PH. Och liksom, han bara, fysiololo, nej psykololo. Okay. Då bytte jag namn.
Du kände att det var lite bra där att byta.
Ja.
Okay.
Så det blir nästa konto.
Ja, just det. Fysiololo med F. Och yes. Bra, men då har vi koll på det. Och in och följ.
Yes.
Och stort tack för att du kom hit.
Tack snälla du, så intressant.
Verkligen. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du har lyssnat och jag skulle bara vilja be dig om en liten tjänst. För du som lyssnar är den här poddens livlina. Så skulle du ha tid att lämna ett betyg och en recension i appen du lyssnar i, så skulle jag bli väldigt tacksam. För det gör så att fler hittar till podden och det betyder otroligt mycket. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.